Från vad vi vet, det här är perspektiv.
Att du kan ha ditt lilla ekosystem hemma där du kommer hem och pluggar in din bil i laddboxen och kanske inte behöver den just nu, det som finns i bilbatteriet, utan att du istället säljer ut på nätet eller att du använder den i ditt eget hus.
Vet du hur en modern bil låter nu för tiden? Det kan låta som en konstig fråga, men det är antagligen inte som du tror. Ja, så låter en bil när man gasar och bromsar. I det här fallet en Volkswagen ID3. Och om inte allt för många år kommer alla bilar att låta så här, för då kommer majoriteten bilar att gå på el. Men frågan jag ställt mig är förstås hur det ska gå till, alltså rent praktiskt. Och för att förstå det kanske man också måste förstå lite mer om vilka som är de stora skillnaderna mellan bilar som drivs på el och traditionella bilar som drivs med förbränningsmotorer. Och därför så möter jag upp Sofia Granfors. Hon är chef för e-mobility, alltså elektrifierad mobilitet på svenska Volkswagen. Vi tog en tur med en av deras elbilar och parkerade sen för att prata om hur våra bilar och hur samhället ska elektrifieras. Innan vi börjar, om du inte redan prenumererar på podden, passa på att göra det nu för att inte missa kommande avsnitt. Som alltid, nå mig på perspektiv@vadvivet.se. Därmed dags för Sofia Granfors. Vad skiljer konstruktionen mellan en elbil och en traditionell bil?
Men det vi har gjort är att vi har tagit fram en plattform som vi kallar för MEB-plattformen, som är helt utvecklad för elektriska bilar då, där vi har satt batteriet egentligen i botten utav bilen, som en chokladkaka kan man tänka, så att den ligger där, och sen så har vi byggt bilen ovanpå på det med liksom batteriet som bas, eftersom vi inte har någon kardantunnel eller liknande eller andra liksom, och ingen motor att ta hänsyn till, så vi kunde göra inrutrymmena betydligt större, både plant golv och flytta liksom hjulbasen så långt bakåt och framåt som det bara går, så att man har en annan känsla inne i bilen.
Så det är därför så det känns som att det är större här?
Precis, och sen så det också gör är ju att det ger en liksom stabil känsla och en låg tyngdpunkt av bilen, en jämn fördelning av tyngdpunkten eftersom att batteriet ligger i hela bilen i golvet.
Och det här med olika plattformar, man hör ju ofta folk prata om olika plattformar. Vad innebär det? Som är en plattform en fast vidd, eller ska vi tänka det mer som att man har en telefon som har olika features och sen har man appar på den, eller vad kan vi liksom, hur ska vi förklara plattform?
Vi har ju liksom en plattform som grund, sen så kan du ju bygga allt från en väldigt liten bil till en stor SUV på den. Du kan ju liksom både öka och minska både på längden och bredden såklart, så att man kan anpassa den. Men i grunden är all teknik som finns i den samma.
Och eftersom det är elbil då, så är det typ samma motor i allt?
Mm. Vi har ju bakhjulsdrift och så på den motorn då sitter bak. Och sen så kommer vi även lansera lite olika fyrhjulsdrivna versioner som har dubbla motorer. Då, men ja.
En del elbilar så är det verkar ju mer som att man antingen hybriden, då addar man ju bara en elmotor. Men de andra känns det som att det är ju någonting annat såklart än att bara byta tank mot batteri och förbränningsmotor mot elmotor.
Mm, ja men absolut.
Och vad är det man då behöver tänka på när man bygger en plattform? Är det just att den agerar annorlunda för att den har låg tyngdpunkt?
Ja, det som blir är ju lite vad vi var inne på tidigare, att det är ju liksom en stabilare grund för hela bilen. Att det blir batteriet som blir i fokus och liksom huvuddelen i hela bilen som vi sen så bygger om på. Så att det är en stabilare plattform. Sen så har ju en elmotor snabbare acceleration och mer direkt än vad du har när du har en fossildriven bil där det ska gå olika varv innan du får själva effekten.
Hur stor förändring är det för en biltillverkare som Volkswagen att ställa om från förbränningsmotorer till elmotorer, alltså bygga en ny plattform?
Det här är ju en väldigt stor omställning såklart. Egentligen den största förändringen som har skett inom Volkswagen skulle jag säga. Där vi verkligen har gjort otroligt stora investeringar i allt från att ta fram den här plattformen, ställa om våra fabriker till att, eller i alla fall vissa, vi kommer ju ställa om fabriker en efter en till att bara bygga rena elbilar. Och den första har vi ställt om i Svicka och nu då, där vi bygger i det familjen. Vi har ju också investerat i Northvolt, blivit delägare i Northvolt och kommer bygga ytterligare fler batterifabriker i Europa för att kunna också förse våra bilar med batterier framöver. Så att hela den här satsningen på både elektrifiering och digitalisering är ju en jättestor förändring för Volkswagen och en helt ny strategi för hur vi ska jobba framöver.
det räcker inte bara att göra en ny bil eller en ny plattform. Man måste se till att alla komponenter och allting finns, och batteritekniken, och det är liksom så många led.
Ja, men verkligen. Och batteriet är ju den stora förändringen såklart, och där behöver vi säkra upp att vi har tillgång till att bygga alla de här bilarna som vi kommer att sälja här framöver. Så att det är ju en jätteviktig del i det hela. Och sen såklart att det vi gör också nu när vi ska bygga en elbil som ska vara klimatneutral och som inte ska ha några utsläpp och så. Så det är också viktigt såklart hur vi bygger den här bilen. Att vi också tar hand om bilen i produktionen och att vi gör det på ett klimatsmart sätt. Så att det liksom blir klimatneutralt hela vägen.
Nej, men pratar om elbilar så är många som tänker på att det här svinsnabba accelerationen och att liksom, de har varit ganska raceiga.
Mm.
Den här bilen är ju mycket, men den kanske inte ser superraceig ut. Den här känns ju folkvagn liksom.
Mm. Det är nog lite det vi har velat också, att det ska vara en känsla av att det är Volkswagen.
Mm. Men också att den är en vardags elbil.
Mm. Och sätter du dig och jämför med den här bilen som är ju en elbil och ID3 jämfört med en fossilt driven bil, så är det ju en väldigt snabb acceleration och den är väldigt direkt och pigg och känns väldigt kul att köra. Samtidigt har man gjort ett medvetet val att det inte ska vara för direkt och för snabbt i början, just för att vi vill att det här ska vara en bil som är för folket och kanske den första elbilen för många, och att den här omställningen inte ska bli allt för stor.
Och finns det också säkerhetsaspekter av det?
Absolut, det gör det. Man har ju sett att det inte är fler olyckor med elbilen, men däremot det händer fler olyckor där man kör in i bilen framför till exempel, för att man inte är van vid den här direkta accelerationen. Och det är också en av anledningarna till att man har valt att hålla den lite långsammare.
När elbilarna kom var det mycket snack om att hur ska vi hantera att de inte låter och sånt. Mm. Låter den här bilen?
När du kör den ju väldigt tyst, men däremot så finns det ju nya lagkrav på att du måste ha ett ljud, som att den avger sitt ljud utifrån när du kör, för att just varna trafikanter och sånt, så att man hör att det är en bil som kommer. Så att det finns ett speciellt ljud.
Så den här låter när vi kör, även om inte vi hör det inne?
Precis, vi hör det inte inne, men utifrån så hör du det upp till 30 km i timmen ungefär, ett ljud som är ett specifikt ljud som vi har tagit fram då för ID-familjen, som alla kommer låta likadant.
Du hoppas att alla ska springa runt och ha ID3 i framtiden, antar jag. Men hur ska liksom mobiliteten se ut? Ska alla äga bilar i framtiden?
Det tror jag inte att man kommer att göra. Däremot så tror jag att det kommer fortfarande vara viktigt att äga sin bil för väldigt många personer. Sen så om du bor in i en storstad så kanske du inte har samma behov av att äga en bil som om du bor utanför stan. Utan där tror jag ju att det kommer ju komma massor av olika typer av mobilitetstjänster framöver. Där man har olika delningsupplägg då, där som du kan ha. Ta en bil helt enkelt när du behöver den.
Kommer vi ha lika många bilar på gatorna, tror du?
Kanske inte in i stan, tror jag inte. Där kommer det nog minska antalet, eftersom att man inte kommer behöva äga sin egen bil. Det kommer bli enklare att ta en bil on demand. Så att, nej, det tror jag inte kommer att vara. Inte in i städerna i alla fall.
När vi pratar om de här olika mobilitetslösningarna, vad är det då vi egentligen tänker konkret?
Vi har ju till exempel lanserat WeShare, som är våran delningstjänst. Nu har inte den kommit till Sverige, utan den finns i Berlin och i Hamburg än så länge. Men där har du ju en app där du kan då egentligen beställa en bil när du behöver den och boka en bil. Och låser upp bilen med din mobil, kör det du behöver och sen så lämnar den någonstans där du är. Liksom.
Och ingår det skotrar och cyklar och sånt i dem också?
Inte idag gör det inte det upplägget, men det kommer det naturligtvis göra framöver när sådana typer av produkter kommer också.
Så man har sin jag vill förflytta mig app?
Precis, och det tror jag kommer bli en väldigt vanlig förteelse framöver, att man har sin, att det finns en typ av app där du då kan kombinera både elskotrar, bilar och andra kommunala färdmedel såklart, så att det liksom ska bli enkelt att ta det fram från A till B.
Mm. Men om man åker lite längre, alltså vi behöver ju ha någon slags infrastruktur här. Uttagen, snabbladdningarna, var kommer de att finnas någonstans? Är det på mackarna? Finns de redan där? Är det tillräckligt många?
Nej, vi ser ju att inladdinfrastrukturen den växer hela tiden, men den växer inte riktigt i samma takt som elbilarnas framfart. Då. Så att där behöver man göra väldigt mycket. Det man ska säga är väl att den den allra viktigaste laddningen kommer ju fortfarande vara hemmaladdning. Och det är det som du liksom behöver ha i din vardag, att du laddar hemma till ett lågt pris. Sen som du ska ta dig på längre resor som sagt, så behöver det ju också finnas laddinfrastruktur längs vägarna såklart. Och det finns idag, men den är absolut inte tillräcklig. Och jag tror att det kommer behöva finnas på många ställen. För där du stannar, där ska det finnas laddinfrastruktur. Du ska inte behöva åka till en mack som du gör idag och stå där. Utan det ska finnas på restaurangen där du stannar. Eller på, om du stannar vid vägen på någon som fika rastplats eller så. Och även på destinationsladdning såklart. På ditt målet där du kommer. Utan det måste liksom finnas laddning på de ställena där du är och där du åker. Det måste vara enkelt.
Hur lång tid kommer det att ta, tror vi, att ladda när man är som med den tekniken ni projekterar nu? För jag tänker att de sitter på McDonald's i 4 timmar och åker ju ingen.
Nej, det vill man helst inte göra. Idag tar det ju, om du laddar, man laddar ju ofta upp till 80% när du kör. Och det tar ju ungefär 30-40 minuter skulle jag säga idag kanske. Men vi är ju en del av Ionity-nätverket där vi sätter upp ultrasnabbladdare längs vägen. Och de är ju upp till 350 kilowatt. Så att den dagen som våra bilar kan ta emot så mycket effekt, det kan de inte idag, så kommer man ju kunna ladda på 10 minuter kanske.
Är det 3 gånger vad som är idag ungefär?
Ja, ungefär. Den här bilen, ja, ungefär, jag skulle säga att de vanligaste laddeffekten du får ut idag är någonstans mellan 50 och 100 kilowatt. Och bilarna kan ju idag inte ta emot så jättemycket mer, de allra flesta av bilarna. Den här ID3 kan ta emot 125 kilowatt. Så att än så länge så att Ionity erbjuder 350 kilowatt spelar inte så stor roll i dagsläget, utan det är lite mer framtidssäkrat för vad som komma skall.
Men kommer det räcka då? När man ska åka till fjällen så har alla sina bilar. Hur löser vi det då?
Ja, det är väl det som kommer vara det stora problemet, tror jag. I alla fall inledningsvis. Att när vi har vissa perioder, kortare perioder, där många kommer åka samma sträcka samtidigt. Där kommer det nog under de närmaste åren vara en liten utmaning. Och man kanske får tänka över, ska jag verkligen åka exakt den här dagen som alla kör? Eller kan jag åka en annan dag? Och framförallt kunna planera sina laddningsstopp längs vägen. Att man kanske inte måste maxa. Att du vet att du kommer ungefär 30 mil och där finns en snabbladdningsstation som säkerligen många kommer att stanna vid. Utan du kanske kan stanna lite tidigare och sen så stanna efter. Så att man får planera sin resa lite bättre. Alternativt ta lite mer tid helt enkelt, så att du kan stanna, du kan ta ditt laddstopp ihop med lite mat och ta en längre paus om du behöver stå i kö eller så. Men i vanliga fall att åka en resa i Sverige där vi liksom till vardags, så tror jag att så funkar det nog relativt bra. Men det är just sådana tider, sportlovet. Och så framförallt om du ska åka norrut där idag inte finns samma utbyggd infrastruktur som det gör om du åker söderut istället. Där finns det betydligt fler laddstationer idag.
Batteriet i den här ID3an, vad har vi det här, 30-40 mil?
Ja, 42 mil går den här.
Man pendlar till jobbet, då är det typ att det räcker en månad.
Man laddar ju väldigt sällan. Alltså de flesta som bor i hus och har sin laddbox hemma märker ju att hela beteendet med laddning, att det ändras. För att man ser att man inte behöver ladda varje dag. Ofta så räcker det att du laddar någon gång i veckan skulle jag säga. När du inte kör några längre sträckor.
För det var ju också hela den här, när liksom elbilarna kom så pratade man om att de här är rullande batterier. Och så för de tillbaka el in i huset och de kan vara som ett extra batteri till huset och så liksom. Men det verkar ju inte riktigt som att när man har större batterier så funkar det ju annorlunda. Alltså det kändes som att den logiken byggde på att det var mindre batterier i bilen, behöver ladda oftare och de kunde liksom ladda tillbaka överskottsenergi och så. Men när man har så här stora batterier så då blir det ju ett annat beteende.
Ja, nej men verkligen. Ja, men du har ju inte alls samma behov utav att ladda hela tiden. Så att, och bilen mår ju, och batteriet mår ju också bäst utav att inte alltid vara fulladdat, utan att vara någonstans liksom lite lagom laddat.
Just det.
Inte helt tomt och inte helt fullt.
Ja, lite som telefonen, när man, det är väl 80% man vill ha dem på.
Liksom. Ja, men precis. Men sen så kommer det ju komma, tror jag, det här som du pratar om med energilager och så. Det kommer ju bli en jätteviktig del framöver också. Att du kan ha ditt lilla ekosystem hemma där du kommer hem och pluggar in din bil i laddboxen och jag kanske inte behöver den just nu, det som finns i bilbatteriet, utan att du istället säljer ut på nätet eller att du använder det in i ditt eget hus när du har mycket maskiner igång och tv och lagar mat och sådana saker. Och även att ha ett externt batterilager kanske hemma om du har solpaneler på taket för att kunna spara din el för att sedan ladda in det i bilen när du behöver det. Så att det tror jag kommer bli...
Just det, för man ser inte du har, behöver inte ha ett sånt batteri hemma egentligen. Men ditt hemmabatteri kan mycket väl vara bilen.
Absolut, det kan det vara. Både och tror jag kommer komma på sikt. Men allra först såklart att utnyttja ditt eget bilbatteri som du ändå har står där på uppfarten.
Ja, bara för att det har hjul på sig så kan man ju använda
det. Ja, men precis. Det kommer ju bli jättehäftigt. Och det kommer ju bli en av de viktigaste delarna för att klara av allting med nu när vi kommer få ett ökat, en ökad efterfrågan utav el. När elbilar ökar så kommer ju det bli ett utmärkt sätt att klara av de här höga topparna.
Är du orolig för kapaciteten och energitillgången i Sverige?
Under de närmsta åren så kommer det säkert bli lite utmanande. Vi vet ju att vi har kapacitetsbrist i vissa delar, vissa nät i Sverige. Och vi vet att vi har att stamnätet behöver bytas ut och kommer behöva bytas ut. Det kommer ta ungefär 10 år om jag har sagt att det ska vara klart till 2030 ungefär. Ja, ju fler elbilar och desto fler liksom energi, alltså det är mer saker som kräver energi så kommer det bli mer, större och större efterfrågan såklart. Det vi behöver göra är ju att man behöver liksom ladda smart och man behöver anpassa sin laddning. Man kanske inte behöver ladda när du kommer hem, att alla pluggar in och laddar när man kommer hem, utan att ladda på natten. Och det här vi pratade om tidigare med vehicle to grid, kunde också att bilen är en tillgång istället. För att det ska ta energi från systemet.
Men är ni oroliga att det kan hämma er utveckling eller er försäljning av bilar i Sverige? Att liksom nätet inte är så stort och stabilt som det borde vara?
Vi vet inte riktigt hur det kommer bli. Jag tror att det kommer lösa sig det mesta. Det kommer vara som sagt under några år där det kanske, folk kanske blir oroliga för att det här ska ske och att man kanske väntar istället. Men nej, det är ingenting som vi har sett hittills i alla fall.
Nej, klart, det säljs ju elbilar i största allmänhet och då vill ni sälja så många som möjligt av dem.
Ja, men precis. Och vi säljer ju även väldigt mycket laddhybrider där man inte har samma behov såklart utav att ladda bilen, utan där om du inte har tillgång till ström så kan du köra vanligt och såklart. Men det är ju elbilar som är våran huvudsakliga fokus.
När säljer ni sista förbränningsmotorbilen?
Vi har inte satt något datum exakt. För vi har pratat lite om 2040 tidigare, men nu Det kommer ske väldigt olika i olika länder. I Sverige kommer det ske betydligt tidigare tror jag, där att vi köper fossildrivna bilar. Men absolut så kommer vi att sluta tillverka fossildrivna bilar inom en relativt snar framtid.
Ja, för det känns som ett sånt chicken race bland tillverkare. Att bara, ja, vi kommer sälja, då kommer vi sluta. Så sen bara, vi kommer sluta 2 år tidigare.
Ja, men precis. Jag tror att det är svårt att sätta ett exakt år just för att det ser så otroligt olika ut i olika länder. Sverige har ju kommit väldigt långt och kommer väl säkerligen vara en av de första som säger att nu slutar vi sälja fossildrivna bilar.
Och så känns det också lite otyskt att säga saker och ting som man inte har fullständigt räknat ut.
Precis.
Ni har ju investerat då i Northvolt och ni kommer köpa batterier från andra håll också, kan tänka mig, på andra delar i världen. Men vad, det finns ju den där debatten om liksom, när man tittar på livscykelanalysen för elbilar. Liksom, hur himla bra är det egentligen med batterier och när blir de egentligen bättre än då bilar med förbränningsmotorer?
Och det har vi ju redan gjort studier på, det både vi och andra externa. Och det ser vi att elbilar är ju redan bättre idag än en fossildriven bil. Och även om du laddar den med en Europa-mix utav energi där du har
blandat. Det vi andra kallar för ful el.
Ja, men precis. Så ser vi att elbilen är redan bättre idag. Men det vi har gjort är att ha tagit ett steg längre och sagt att våra ID-bilar som vi tillverkar tillverkar vi helt koldioxidneutralt. Så att när bilen lämnas över till kund så får kunden också ett certifikat från TÜV Nord som säger att den här bilen är helt klimatneutral. Och det har ju vi gjort genom att dels så ställer vi krav på våra underleverantörer att de ska undvika och minimera CO2-utsläpp i största möjliga mån och att använda förnybar energi i sina fabriker. Sen så i de fabrikerna vi ställer om så gör ju vi samma sak såklart. Och i båda de här delarna där vi absolut inte än så länge kan undvika CO2-utsläpp så kommer vi klimatkompensera det i en rad olika internationella projekt. så att bilen faktiskt är CO2-neutral när vi lämnar över den till kund. Och där vill vi också då vara tydliga med att det är kundens, att vi lämnar över ansvaret till kunden, att nu är det ditt ansvar att också ladda den här bilen på ett bra sätt. Och det har ju vi gjort genom att ta fram Volkswagen förnybar el tillsammans med Jämtkraft, där vi då erbjuder ett elavtal som bara är förnybar el. Och nu har vi som sagt, i Sverige har vi ju en stor andel förnybar el, så att här är det ju inte samma liksom stora utmaning som i till exempel Tyskland där man har mycket kol.
Men vi har ju batterierna och sånt också, liksom, allehanda sällsynta jordartsmineraler som kan också framställas på allehanda vis.
Ja, men precis. Idag så sitter ju batterier från LG Chem i våra bilar. Och de tillverkas i en fabrik i Polen, där en som är en av våra underleverantörer, där vi har ställt de här kraven just att, så där har de ställt om hela sin, den delen av fabriken till förnybar el. Och sen så som sagt, Northvolt kommer ju tillverka världens grönaste batterier. Och det är de bilarna, eller batterierna som kommer sitta i våra bilar här inom något år bara. Så att, där tar vi ju också ansvar för hela den kedjan. Så
men jag tänker också på att de där mineralen, de bryts någonstans och det är liksom taskiga förhållanden i gruvorna etc. Liksom.
Absolut, det är det. Och där gör vi ju såklart allt vi kan för att undvika det. Vi har ju skrivit avtal för att skriva ifrån oss alla sådana typer av barnarbete och där man arbetar under förhållanden som inte är okej. Okay. Mm. Och det har vi också sagt att i de här avtalen så står det också att vi kommer inte att, då kommer vi avsluta de samarbetena. Så att vi gör det vi kan för att undvika att det ska ske. Sen så tror jag att det som kommer bli det viktiga är ju att alla de här typerna av mineraler, att man jobbar för att minska andelen, till exempel kobolt, att vi håller på att utveckla sätt för att tillverka batterier som inte kräver lika mycket av de här framöver, så att vi minskar det beroendet av de här mineralerna.
Så de batterierna som sitter i bilarna nu eller som Northvolt tillverkar som kommer sitta snart, de kommer vi om några år betrakta som primitiva. Hur länge räcker ett batteri? Alltså, vad har man för livstid?
Det vi säger är att batteriet ska hålla hela bilens livslängd egentligen.
Mm.
Men vi har en garanti på bilbatteri som säger att det ska hålla i 8 år eller 16 000 mil.
Är 8 år livslängd på en bil?
Nej, det är det inte. Men det är den garantin vi har sagt. Då ska batteriet hålla 70% av ursprungliga kapaciteten efter 8 år. Men även om man har 70% kvar då så kommer ju batteriet kunna hålla i många, många år till utöver det. Utan garantin säger bara att då ska det vara 70% kvar. Och det tror vi absolut inte kommer att vara några problem. För att som sagt, vi tror att det ska hålla hela, eller det vi har sagt att det ska hålla hela bilens livslängd. Och man kommer ju aldrig behöva byta ut, eller i väldigt sällsynta fall, byta ut ett helt batteri, utan då kommer det ju vara enstaka celler som man skulle behöva byta ut i så fall om det skulle vara någonting.
Då vänder man upp och ner på bilen, pillar bort locket och
ja, ungefär.
För det fanns ju de teknikerna också. Det fanns någon sån startup i USA som hade en idé att man skulle just byta batterier. Man skulle istället för att tanka och ladda bilar, precis, så skulle man bara byta batteri.
Mm. Liksom. Ja, nej, någon sådana idéer har inte vi hos oss.
Nej.
Utan det ska vara smidigt istället och kunna ladda bilen.
Mm. Men kommer vi besöka Mack i framtiden, tror du?
Inte på samma sätt. Jag tror inte att macken kommer ha samma roll. Däremot så kommer det ju vara liksom laddstationer och där, likväl som idag, att det finns ett utbud av mat och det kanske finns en loungehörna där du kan sitta och jobba eller surfa medan du väntar på att bilen laddas. Då.
Ja, men vi kommer också kunna räkna då antagligen med att för jag vet, i Stockholm pratar man om att alla offentliga parkeringsplatser ska kunna vara laddplatser.
Mm, precis.
Och då finns det kanske ingen poäng med att åka till Ristne och äta ris i korv på dator?
Nej, det som väl alltså mackar, traditionella mackar kommer det bli, att det, där kommer det väl erbjudas snabbladdning, att du stannar till lite snabbt och laddar på vägen. Medan de här laddpunkterna inne i till exempel då Stockholms stad och sådär kommer ju vara normalladdning där du parkerar och låter bilen stå under en längre tid, precis som hemmaladdning.
Just det. Och snabb laddning blir grejen såklart.
Men sån laddning kommer det ju inte vara liksom i gatumark normalt sett skulle jag säga. Det är klart att det kommer finnas snabbladdare också, men majoriteten av där du parkerar en bil, det krävs ju inte att den är snabbladdad, utan där räcker det ju med liksom en normal laddning där bilen står under en längre tid.
Ja, alla parkeringshus kommer också vara så.
Ja, men precis. Om du kommer och du kanske parkerar när du ska åka och jobba och så står bilen där hela dagen, eller att du ska gå på en shoppingrunda.
Jag tror kommer vi ha kablar in i bilen, eller har vi induktionsladdning då?
Induktionsladdning kommer absolut komma, men det är några år bort.
Mm.
och kanske inte...
För BMW har ju gjort det i sin 5-serie, vet jag, men det tar ju jättelång tid.
Mm, precis, du får ju mycket förluster längs vägen än så länge. Så att, jag tror att kablar kommer nog vara ett bra tag till, tror jag.
Superbra.
Det där var Sofia Granfors på Svenska Volkswagen. Vem tror du skulle uppskatta att höra just det här avsnittet? Dela-knappen i appen finns till för att kunna hjälpa till att fler kan höra den. Vilken kompis tror du skulle gilla det här? Ja, men dela med dem, helt enkelt. Delar du sociala media, använd hashtag perspektivpodden när du delar. Lyssnar du på podden via Apple Podcast eller Acast, får gärna ge oss 5 stjärnor i betyg, för det hjälper andra upptäcka vad du just hört, och du lyssnar ju faktiskt ända hit. Producent var Jens Back, klippning Hanna Brandén, mixning Stray Dog Studios, och jag heter Per Dahlqvist. Nästa gång ger vi dig perspektiv på ett annat aktuellt ämne. Vi hörs då.